Varmt välkommen till programmet Möt en norrlänning på Hopmorgon. I det här programmet lyfter jag människors livsstories, för jag vet att vi alla bär på en spännande historia. Min inspirationskälla är min alldeles egna mor som genom mitt liv berättat om de människor hon har mött och alla de människor som kom och gick hem hos oss. Dagens gäst är en trebarns pappa som jobbade som arbetsförmedlare men hamnade till slut i frisörbranschen. Han är omtänksam, analytisk och kärleksfull. Här kommer Claes story. Och då säger jag hej och varmt välkommen till dig, Claes. Och du är inte vilken Claes som helst, utan du är min Claes. Hur är läget?
Ja, men tack. Tack för att jag äntligen fått vara med.
Ja, jag har ju inte alls tjatat på dig sådär i ett och ett halvt år.
Nej, jag fick snarare tjata för att få vara med.
Ja, det är så det är. Ja. Man kan ju se det från två olika håll också, så är det ju. Men tycker du att det stämmer in det, den här lilla introt jag sa om dig här?
Ja, det var väl en ganska ytlig sammanfattning får man säga.
Eller hur? Om du får säga själv vem du är, vad skulle du vilja lyfta fram då?
Oj. Ja, det var en filosofisk fråga.
Eller hur? Det beror på lite grann också hur man gör den.
Precis. Nej, men det var en ganska bra sammanfattning du gjorde. Jag är ju gift med dig sedan 18 år tillbaka.
Han var tvungen, bara så att ni vet, han var tvungen att kolla nu i våra ringar. Nej, skojar. Nej.
Har tre barn, tre fantastiska barn, 11, 9, 8 år. Och jobbar, vi kan säga att jag jobbar inom frisörbranschen, fast jag är inte frisör.
Mm. Du sitter och vänder papper och
precis.
Håller på med siffror.
Exakt.
Mm. Men du är delägare av tre bolag kan man ju säga då, i frisörbranschen.
Mm. Så.
Tillsammans med en frisör.
Tillsammans med frisör. Och det är väldigt viktigt för mig.
Mm.
Att vi, en av oss är förankrade som frisör och en har liksom ett annat perspektiv. Så vi har lite olika perspektiv på saker och det tror jag ändå kan vara en framgång för oss.
Mm. Och jag nämnde ju här i början att du gick från arbetsförmedlare till frisörbranschen. Hur gick det till?
Ja, det är väl delvis ditt fel skulle jag väl säga.
Ja, då.
Som vanligt. Nej, men jag jobbar på Arbetsförmedlingen i Luleå och Piteå i 10 år ungefär. Lite drygt, nästan 11 år. För 4 år sedan drygt blir det va? 5 år sedan kanske till och med. Så fick jag och Lotta då som jag driver med fick möjligheten att köpa den salong hon har jobbat på, som frisör på i nästan 30 år hade hon gjort då. Och sen så ledde det ena till det andra så att vi fick möjlighet att bli fler salonger. Och då såg jag också möjligheten att kanske jag ska jobba med det här på heltid istället för att jobba med Arbetsförmedlingen och det här.
Mm. Och vi kan ju dra den lilla storyn när du säger att det var mitt fel. Så var jag ju inne till hennes förra arbetsgivare just där hon jobbade då. Och fick ju reda på att den var till salu. Salongen och säger till Lotta att men du ska inte du köpa den? Nej men jag är ingen egen företagare säger hon. Men din pappa var ju, det kom igen nu. Nej, nej, nej. Och säger men vi köper den, slänger jag ur mig. Lite så otänkt som jag brukar vara ibland kanske. Och så skrattar hon och går iväg. Och sen ringer hon ju oss på kvällen. Och säger liksom att du har inte kunnat släppa det där du sa om att vi ska köpa den. Och jag sa, oj hjälp, vad sa jag? Men jag kan inte äga salong. Jag jobbar ju åt liksom, som leverantör åt den här salongen. Och då säger jag att, ja men Claes kan ju. Så. Och vad tänkte du då? Kommer du ihåg det?
Ja men, alltså från början tänkte jag nog kanske faktiskt helt ärligt att det var en av dina galna idéer. Men jag har ju i kanske, vad ska jag säga, 15-20 år kanske drömt om att få driva företag i någon form och har väl kanske aldrig riktigt kommit på vad skulle det kunna vara för bransch och vad kan jag, förutom att vara arbetsförmedlare, lite grann så. Men då tänkte jag, det här är väl min chans att få pröva på och lära mig det helt enkelt.
Mm. Och som sagt, nu har ni ju drivit det då i 5 års tid. Hur känns det nu så här, när man tittar tillbaka i backspegeln?
Oj, det har varit många lärdomar. Att gå från att vara anställd till att vara den som ska försöka driva alla frågor och hålla alla bollar igång det och få till rutiner och allting sånt där. Det är klart att det tar lite tid att För helt plötsligt har man inte en chef att gå och fråga. Så det är väl den största skillnaden skulle jag säga. Att man får fråga sig själv, eller vi får fråga varandra. Hur tänker vi nu? Vilket är både en frihet men också ett större ansvar givetvis. Och sen har vi haft en liten utmaning kanske som vi alla gått igenom med pandemi som har påverkat oss jättemycket. Och att hantera det när man är ny i sin roll också kanske inte var det så där superenkelt. Men vi har lärt oss mycket. Och nu känns det som att vi är lite grann... vi är inte rutinerade, men vi har i alla fall lite bättre koll på vad vi håller på med.
Mm. Och det gick ju ändå, om man säger, förvånansvärt bra under pandemin. Alltså ni klarade er, om man säger så. För det finns ju de som gick i konkurs och de som har fått kämpa riktigt, riktigt hårt. Och det har ni också gjort, absolut. Ni såg det som tre stålbad som ni gick igenom. Men hur blev det liksom... Vad tror du er framgång var att ni klarade er så pass bra som ni gjorde?
Jag skulle säga personalen faktiskt. Utan personalen hade vi aldrig klarat det här. Och det är klart att utan personal har vi ingen verksamhet heller. Men personal som har varit ställt upp och varit trogna, lojala, hjälpt till och försökt verkligen och liksom ro det här i land tillsammans. Så det är nog den största lärdomen jag tar med mig, eller den största grejen jag tar med mig.
Mm. Den lyssnare nu som hör att vi kanske har lite olika dialekter, så tänkte jag att vi släpper nutiden och går tillbaka lite grann och drar tillbaka klockan och berättar lite grann om din historia. Vart du kommer ifrån och hur du hamnar här uppe i Norrbotten.
Mm. Ja, född och uppvuxen i Sörmland. Eskilstunas BB. 1978, så att det är några år sedan. Med huvuddelen av min uppväxt var i Nyköping. Fantastiskt fin stad efter kusten. Och jag växte upp med min mamma, ensamstående mamma, som kämpade och gjorde allt hon kunde för utifrån de förutsättningar hon har haft. Ja, det är väl egentligen kortfattat min bakgrund.
Mm. Och du är ju inte riktigt uppvuxen då i ett kristet hem.
Nej.
Utan du blev kristen i tonåren.
Mm.
Hur gick det till?
Den roliga historien är att en kompis som jag hade varit osams med faktiskt träffade jag på ett ungdomsställe och han berättade att han hade träffat Jesus och jag tänkte, är det här ännu en av hans galna upptåg som han håller på med? Men han bjöd in mig till en en ungdomscafé som Pingstkyrkan i Nyköping hade. Och kom och fika i alla fall. Liksom så. Det fanns ju inte så jättemycket att göra när man var så där en 16 år. Då. Så att det var liksom, men jag kan ju dra dit och fika i alla fall så. Och där träffade jag en kille som heter Fredrik som jag inte hade träffat på ett antal månader i alla fall. Och sist jag träffade honom då var han på ett helt annat ställe än i kyrkan i alla fall. Så jag blev liksom bara, men Fredrik, vad gör du här? Liksom så. Fattade ingenting. Liksom. Hur kunde han? Han passade som inte in i den miljön på något sätt där jag föreställde mig att han skulle vara. Eller hur man skulle vara i kyrkan i alla fall. För att korta ner historien, lång historia kort, jag började umgås lite grann med de här kompisarna i kyrkan, lärde känna fler av de här personerna i kyrkan och ska man säga, trevliga människor, roliga människor, härliga människor, öppna, generösa människor på många olika sätt, men jag kände ju att de hade någonting som inte jag hade så här i efterhand kanske jag skulle kunna beskriva det som att de hade någon form av frid som jag saknade. Och jag ställde lite frågor om det här med kristna tron och sådana saker. Men det liksom inte mer än att jag liksom fick svar på mina frågor och så. Men inom mig så tror jag att började liksom växa en längtan efter tänk om Gud finns. Tänk om det finns en Gud. Tänk om det finns en skapare. Och den här frågan tror jag liksom att väldigt många människor ställer sig egentligen. Tänk om det finns en skapare. Tänk om det finns en Gud. vad betyder det för mig? Och det var egentligen den frågan jag ställde mig. Vad betyder det för mig? Vad får det för konsekvens om det skulle finnas en gud? Vad gör jag med det då i så fall? Så. Men alltså som tonåren är, liksom, man hittar på saker, man festar och man, ja inte alla, men liksom man hittar på saker och det dröjde, liksom gick några månader och sen så till slut så var det bara till Gud. Jag kommer ihåg att jag var hemma hos några kompisar och skulle gå ut utanför och röka och så satte jag mig bara på huk och så bad jag bara en enkel bön. Men Gud, om du finns så, ja, men då får du väl visa det genom Bibeln då på något sätt. Så. För jag hade liksom förstått, eller på något sätt så hade jag någon form av respekt att om Gud finns, ja, men då kanske Bibeln är, kanske det finns någon sanning i Bibeln i så fall. Tänkte inte så jättemycket på det, jag gick in igen och sen så när jag kom hem så, ja vid 12:01 tiden på natten någonting så här, så tänkte jag, men jag går väl till Bibeln, eller går till bokhyllan där mamma hade sin konfirmationsbibel. Och så slöv jag upp någonstans och började läsa. Och jag började läsa där och jag läste liksom kapitel efter kapitel efter kapitel och allting, det var liksom bara som att det talade rakt in i mitt liv. Just där och då hade inga sådana förväntningar överhuvudtaget, utan det var liksom bara jag går hem och läser det och så jag och se vad som händer liksom så. Ja.
Och där har vi nästan lite liknande. För jag läste ju också en konfirmationsbibel. Och bara Gud bara talade liksom rakt in i mitt liv också där och då. Och det är så häftigt att Gud kan göra det.
Mm.
Och att, för det som du säger, det är Guds ord. Och liksom, jag tänkte ju så här, det här är en gammal bok. Alltså, ja. Jag prövar liksom.
Mm.
Men det är häftigt hur det kan vara. Men hur gick man vidare sen då?
Ja, men alltså, jag skulle säga att det var ju en otroligt stark upplevelse. Det var ju inte liksom bara att jag läste en bok och så bra det liksom bara att ja, men det här lät ju som att det skulle kunna passa in i mitt liv. Utan det var verkligen en otrolig, och det är det som är så otroligt svårt att förklara för en människa som, det kan vara svårt att förklara för dig som har liknande erfarenheter liksom egentligen, men otroligt stark upplevelse är väl egentligen det enda jag kan sammanfatta det som. Liksom en väldigt, väldigt stark upplevelse. Det är liksom bara sköljde över mig på något sätt. Jag vet inte hur jag ska förklara det på annat sätt. Också, men det är liksom, det är ju inte bara liksom så att man baserar en hel tro på en enskild upplevelse, utan det är också så att utifrån den här upplevelsen så gick jag tillbaka till Fredrik och så sa jag, vet du vad, nu har jag blivit frälst. Så jag, va? Så han fick ju en chock. Va? Vadå? Liksom, hur gick det till? Och så berättade jag att jag hade liksom bett den där bönen och att jag gick hem och läste Bibeln och så hände den här saken. Liksom. Han bara, ja men vad bra, men då måste du ju komma med i en upptäckargrupp här på en gång. Liksom, så. Och då, det upptäckargrupp, det var egentligen, vi var ett gäng personer som var nya i tron, vi var kanske, jag vet inte, var vi 5-6 stycken plus ett par ledare, någonting sånt. Och vi läste egentligen bara läste Bibeln, enkelt, hade ett ämne för varje kväll, en gång i veckan, och så bad vi tillsammans. Och det lade på något sätt en grund för mig att liksom förstå att okej, det här är inte bara liksom en flakig upplevelse, liksom, utan det här är någonting som är genuint, det här håller. Det finns substanser här på något sätt. Så. Och sen är det ju liksom, livet är en vandring, man lär sig hela tiden. Liksom.
Men du var 16 år, vad sa man hemma när du kom hem och sa att jag började gå i kyrkan?
Ja, det var inte jättepoppis, var det faktiskt inte. Jag trodde ju att det skulle bli det, för att då, jag tänkte, nu gör jag ju bra grejer istället mot vad jag gjorde kanske tidigare. Men det var inte jättepoppis. Jag kommer ihåg när jag berättade för min mamma att jag bestämde mig för att jag ska döpa dig. Då grät hon faktiskt.
Mm.
Inte av glädje, utan det var sorg.
Vad tror du hon tänkte då?
Jag tror hon var bara rädd att jag hade hamnat i någonting, liksom någon konstig sekt eller någonting negativt som skulle ta bort mig från henne egentligen, tror jag. Jag vet faktiskt inte, jag har aldrig frågat henne om det, men det är väl vad jag skulle gissa.
Och jag tänker, alltså, ibland där kan det handla många gånger om okunskap också, tänker jag, så just att man vet inte hur det funkar. Eller man, det är ju något nytt. Det är något helt annat än vad man är van vid. Så att det är inte så konstigt om folk blir rädda också.
Nej,
kanske.
Alltså jag tror det var omsorg. Omsorg som hon reagerade som hon gjorde. Så. Sen har hon inte den inställningen idag. Det har hon absolut inte. Inte vad jag vet i alla fall.
Hon säger ju att du mår gott och att du har ändå ett bra liv. Så.
Ja, och så precis. Så. Mm.
Men vidare då, sen, då var det ju runt en 16-17 år där kring. Mm. Vad hände sen?
Alltså, vad tänkte du då?
Ja, men när du går vidare, alltså du fortsätter som du säger att livet har ju sin gång och man lär sig hela tiden. Ja. Och när du slutar gymnasiet och sånt här.
Ja, nej, men då tänkte jag först, ja men okej, jag hade gjort lumpen precis. Och tänkte jag, men jag kanske ska bli lärare, det låter som ett bra yrke. Så, så hoppade på en lärarutbildning och efter bara några månader så insåg jag, det här är inte det jag vill göra. Absolut inte. Och under det, och då, men jag valde ändå att gå färdigt det året, alltså två terminer, och under vårterminen där så fick jag vara jättestarkt. Självklart det var några kompisar som kom hem från bibelskolan och de påverkade mig en del, men jag fick verkligen jättestarkt att jag skulle gå en bibelskola. För att få, bara för min egen skull, inte att jag skulle liksom bli någon preacher eller någonting sånt där, utan bara att få lära mig mer, få fördjupa mig, ta ett år av och bara fördjupa mig i Bibeln och i vad Bibeln säger om olika ämnen. Och också kanske liksom lite grann sätta riktningen för resten av livet på något sätt. Så. Så det gjorde jag. Då åkte jag till Uppsala, bodde där i 2 år. Och då gick man i skolan förmiddagar och sen jobbade man eftermiddagar, kvällar, helger. Och försökte hinna med allting annat runt omkring. Otroligt nyttiga, bra år. Både liksom atmosfären, att vara tillsammans med flera hundra andra människor liksom, och liksom på något sätt marineras i det här på något sätt, vilket en del kanske skulle tycka, åh hjälp, det där låter liksom farligt sådär, men otroligt nyttigt att få liksom vara i den miljön och liksom en miljö av tro liksom så. Och det formade egentligen ganska mycket av fortsättningen sen så att säga. Men jag är glad att du flyttade därifrån. Mm. Inte för att jag inte trivdes där, utan därför att jag tror att det finns mer saker att göra utanför bibelskolevärlden, om man säger så.
Mm. Och du flyttade ju då till Karlstad från Uppsala.
Ja.
2002.
Precis, började läsa arbetsvetenskap på universitetet där. Mm. Och då träffade jag
mig då?
Dig, helt enkelt.
Och det var inte på vilket sätt som helst, utan du kopplade upp dig på nätet och skulle börja ladda ner musik.
Ja, och där precis. Var jag. Inte helt PK kanske, men det var det jag gjorde i alla fall. Och så tänkte jag så här, den här musiken var bra, den gillade jag. Så tänkte jag, men jag skickat meddelande till den där och frågade, liksom, har du någonting liknande av den där genren på något sätt? Och där började vi prata helt enkelt.
Mm. Och jag visste ju inte ens att man kunde chatta i det programmet.
Så nej, för mig knappt var... jag heller faktiskt, utan det var bara en chansning liksom.
Ja. Och det var så häftigt. För min bön från min sida hade ju varit att ja, men om jag ska gifta mig så ska jag ha en man som knackar på min dörr. Och det fanns ju inte så många kristna. Och han skulle vara kristen dessutom. Och jag var ju ganska nyfrälst då. Eller som man säger, att jag hade precis funnit tron. Alltså jag hade börjat gå i kyrkan och jag hade liksom börjat läsa Bibeln. Och jag var väldigt ny i min tro. Och kopplar upp mig där och liksom in på det där. Och helt plötsligt så var du där. Och i min värld så var ju det att Gud har ju humor. För att det liksom, det fanns inte så många kristna killar i Jokkmokk. Och helt plötsligt så knackar du liksom på mitt hjärtas dörr via datorn.
Ja, det var ju inte min avsikt riktigt. Nej. Sådär från början. Men,
det bara blev.
Men det bara blev så. Och vi började ju prata på MSN, eller vad hette det?
ICQ och MSN.
ICQ och MSN hette det på den tiden. Och, ja, men vi pratade en hel del och så förstod jag ju liksom att du heter Kristina, så det var ju en tjej och hon verkar ju som ganska så trevlig den där. Alltså hon verkar som ändå ha, jag måste nästan på något sätt testa, så att det hette ju inte googla på den tiden, men jag sökte upp och kollade Kristina och så var det liksom Kristina och så Jokkmokk och så kollade jag det där. Det fanns en person, så jag tänkte, ja, vad har jag förlorat? Det är liksom ingen, alltså, jag vill ju bara kolla vem du var.
Mm. Och det är jag ju väldigt tacksam för. Och min bror, vet jag vad, han var väldigt arg på mig. För när han fick reda på att jag hade sagt mitt namn på internet. Ja. Det var ju så här, du får inte göra det. Idag har man ju hela livet där ute. Men, ja. men det var häftigt. Och du liksom ringer upp och jag blev väldigt chockad. Sen kunde vi knappt sluta prata där i början.
Nej, det blev många nätter med, i telefon. Dyra telefonräkningar för dig, för att det var ju du som ringde upp oftast.
Du pluggar ju och jag jobbar. Så
ja, precis. Du fick chippa in där lite grann. Ja.
Och jag kunde ju ringa liksom direkt efter jobbet och så pratade vi hela natten. Och så var det dags att gå till jobbet igen. Liksom.
Ja, några gånger hände det så i alla fall. Men det blev sena kvällar i alla fall, definitivt.
Och man, det kändes ju då som att man aldrig hade... alltså det fanns inget slut på att prata.
Nej.
På så sätt. Det är ganska häftigt att liksom dag efter dag efter dag så bara...
Det går ju inte att få tyst på det än.
Nej, jag vet. Här sitter jag så där två timmar i veckan. Nej. Liksom. Nej då. Nej, men sen var det ju där. Du var i Karlstad och jag var uppe i Jokkmokk. Det var ju en bit däremellan. Och lite, vad heter det, bumps on the road. Lite gropar och lite stenar och grejer. Och sen så skulle vi då träffas helt plötsligt. Mm. Live.
Men då fegar du ur.
Jag vet. Jag var riktigt feges.
Och det tycker jag väl så här i efterhand kan man tycka, men det var väl kanske egentligen ganska bra att du gjorde det.
Vi hade ju bestämt oss att vi skulle vara i Uppsala på liksom neutral mark. Ja, precis. och nej, jag fegade ur verkligen.
Ja.
Jag var jag var väldigt blyg på den tiden. Jag är fortfarande lite blyg ibland, men även om man inte kan tro det.
Men sen hände ju någonting med din hand.
Ja, jag förlängde ett finger. Hör och häpnad. Jag hade ju prövat i många, många år att få igenom det. Och sen åkte jag upp till Gällivare sjukhus. Och tänkte, nu är det sista gången jag testar det här. Och han bara, nej men det går
inte. Du kanske ska förklara vad det innebär.
Ja, det är mitt ringfinger här som var för kort. Det är min knoge som satt ett ben inne i handen som inte hade växt om det skulle. Och jag spelade ju bas, det gör jag ju fortfarande, men det var ju som att ringfingret och lillfingret satt ju som ihop när jag spelade. Och det där var ju väldigt irriterande, även om man hade lärt sig liksom leva med det. Det var ingen större grej så, men i alla fall så frågade jag ju läkaren där och han bara, nej men det går inte. För det blir som en skönhetsoperation, sa han den sista gången. Och så han, vad gör du annars då, säger han. Och jag bara, ja jag spelar bas. Ja men du, då har du ju problem. Med fingret. Jag bara, ja det är därför jag försöker det här liksom och får igen. Och jag fick igen det och fick ta mig ner till Umeå och förlänga mitt finger helt enkelt. Och helt plötsligt så blev jag ju då sjukskriven.
Du fick den där välbehövliga pausen då kanske?
Jag tror det, för jag jobbade väldigt mycket. Men, och då tänkte jag, nej. Now or never. Så då tog jag mitt pick och pack och åkte ner till Karlstad. Och det roliga var ju att mina föräldrar de var väl borta rest då. De var på Rådos tror jag. Och jag hade sagt till mamma och pappa att ja, men jag åker ner till Karlstad och kollar in ett universitet. Och min mamma var ju helt överlycklig att jag äntligen kanske skulle börja plugga. Medan min syster säger liksom, aha, vad heter han då? Så hon, där var jag, det var lite genomskinligt. Så.
Precis.
Mm. Och dit kom jag och rullar in på busstationen i Karlstad. Vad tänkte du då? Kommer du ihåg tanken?
Nej, jag kan inte säga att jag kommer ihåg exakt vad jag tänkte, men jag var nog lika nervös som du var, tror jag. Och så tänkte jag, och det här är ju nästan pinsamt att berätta, men tänkte jag så att alltså, jag är ju ingen sån här som klär upp mig och så, men alltså hon behöver, alltså jag kanske inte är någon så här modeguru, men alltså hon skulle bara klä upp sig lite grann, tänkte jag så här. Så jag tänkte så här, men ska vi gå och shoppa? Jag tänkte, hon bor ju i Jokkmokk, det kan inte vara så stort, kan inte finnas så mycket och handla där, tänkte jag. Så att, ska vi gå och shoppa? Och hon blev ju jättenöjd, alltså. Du blev ju superglad och
tyckte vilken, det var jättehäftigt. Vilken liksom 10-poängar här som gillar shopping. Mm. Alltså det var ju helt fantastiskt.
Ja, så vi gick på affärer och du prövade mig kläder och jag slängde in kläder och sådär och det gick jättebra. Så.
Mm. Du stylade om mig där kan man ju säga. Fick
lite grann i alla fall.
En makeover. Ja. Nej, men, så gick det några år och sen liksom var det där puff borta.
Ja men sen så ja, men för att förkorta historien lite grann så gifte vi oss och allting sånt. Mm. Och sen så tyckte Stina att jag skulle fortsätta vara sådär rolig, tycka att det var så roligt att shoppa. Men så, då var jag ju till slut tvungen att erkänna att jag egentligen inte tycker om shopping. Utan
jag hade så fruktansvärt dålig stil.
Det var bara att jag behövde göra om det lite grann.
Bondfian från Jokkmokk. Precis. Lite så, lite för höga jeans och lite tråkiga tröjor. Ja. Lite sportig sådär, jag hade jobbat på Team Sportiga i många år, så att man hade ju lite sportig stil kanske.
Ja,
så.
Men precis.
Ja. Så kan det gå. Nej, men jag lurade upp dig till Jokkmokk av alla ställen. Jag sa att du måste flytta upp till Jokkmokk, eller komma upp i alla fall, för att förstå dig på mig. Mm. För att det är ju en annan liksom mentalitet. Alltså Nyköping versus Jokkmokk. Det är ju lite en annan mentalitet. Vad tycker du var den största skillnaden när du kom upp? Förutom vädret och kylan och snön.
Så tänker jag ju inte idag. Men den största skillnaden då var nog egentligen kanske att alla känner alla verkligen.
Mm.
Och det var nästan lite jobbigt. För jag kände ingen. Men samtidigt så upplevde jag också att eller vad ska man säga, att det var ju som att när det kom en ny person, så var det nästan som att man var lite avvaktande och ville kolla vem är den där liksom lite grann. Men sen när man väl hade blivit accepterad i samhället, så var man ju, kändes som att man hade vänner överallt helt plötsligt.
Mm. Och det roliga var första dagen när vi var ute och gick då, för det var ju påsk, och på påsken så åker nästan varenda kotte upp till fjällen. Och det var ju ändå, det hade ju försvunnit ganska mycket snö då. Mm. Och jag försökte ju styla för dig det här med att köra skoter, men det var ju bara några fläckar kvar som vi kunde köra på. Men
när jag var inte jätteimponerad.
Nej, du var inte det. Ändå sitter vi här 18 år senare, nej 20 år senare. Men där var det ju liksom att när vi gick genom Jokkmokk, man fick nästan den här västernfilmskänslan. Mm. Det var liksom så här, och så liksom virvlade sanden där, för det var ju som, ja. Och folk som nästan vred av sig nacken när de körde, bara, Stina har, eller Kiki som de kallar mig där då, det var liksom, hon har skaffat kille.
Ja, det tog ju inte många timmar förrän rykten hade gått ner till Småland, om jag inte minns.
Eller hur? Mm. Småland och tillbaka, det var djungeltrumman liksom hade gått.
Mm.
Så det är ganska fränt att se hur det är på små ställen.
Mm, verkligen, verkligen.
Mm. Men sen har du ju ändå, alltså, jag kan i alla fall tycka att det här fördelen att bo på ett sånt litet samhälle har ju varit att man liksom, det är enkelt. Jag behöver det är söndag och allting var stängt och jag behöver lacknafta, inte vet jag, men jag håller på att måla om någonting. Men jag ringer till Baggebygg och så kan jag få gå in och så betalar jag på måndag. Alltså lite det här att man, I got your back, alltså lite så. Man fick alltid hjälp, man fick alltid, alltså det, kör man i diket så är det bara lyfta luren så kommer någon och hjälper dig liksom. Så att det har ju väldigt många fördelar att bo så pass litet också. Även om det kanske var långt ifrån allt. För jag minns ju första gången du kommer upp, alltså då när du skulle komma till Jokkmokk. Du åker tåg såklart.
Ja, just det.
Kommer till Boden och ber om att få köra min bil. För du hade inte kört på ett tag. Så jag bara, vad kul att få köra. Nej, här uppe.
Jag hade ingen bil och hade inte kört bil sen jag tog körkort nästan. Och tänkte så här, får jag provköra? Liksom, ja. Så här.
Och jag hade ju värsta bilen. Jag hade en Saab 9000.
Och jag tänkte, hur har hon råd med det?
Mm.
Det är ju en jättefin bil. I mina ögon var det en jättefin
bil. Ja, då var den ju fin.
Ja.
Mm. Och så sitter vi där, eller du kör och jag sitter bredvid. Och så kommer vi till en skylt där det står Jokkmokk 111. Och du bara, men alltså hur långt har du kört för att hämta mig? Jag bara, 15 mil. 15 mil för att hämta mig på tåget. Jag bara, det är inte så konstigt.
Nej, det var helt otroligt. Jag tänkte nästan när jag satt i tåget på vägen upp, så tänkte jag, jag kommer aldrig komma fram. Och sen så fattade jag inte att det var ytterligare liksom 14-15 mil till utöver det. Liksom, så.
Mm. Nej, så var det.
Mm.
Och kallt har det varit och skoter har du fått köra sen, som var lite roligare.
Ja, jo, men precis. Det blev lite revansch på det där sen när det blev riktig vinter också. Så att det blev jag ju fast i, kan man säga, verkligen.
Mm.
Men något som var jobbigt måste jag ändå säga. För jag blev ju kvar i Jokkmokk där efter den där sommaren. Jag hade ju sommarjobb sommaren igenom där. Och sen blev det att jag bestämde mig för att jag vill bo kvar här. Och liksom, så att jag kan få vara nära dig. Och lära känna dig mer, lära känna din familj mer och sådär. Så att jag fick ju tag på en lägenhet och allting sånt. Men oktober, november första året där, så kommer jag ihåg att jag tänkte, nu drar jag härifrån, nu sticker jag. Mm. Jag står inte ut och bor här. Och jag kunde liksom inte sätta fingret på det. Jag har aldrig upplevt att jag varit deprimerad i mitt liv förut. Men då var det nästan som att jag kände mig lite deprimerad. Och det var nog faktiskt mörkret. Mm. Jag var inte van med att det var mörkt nästan dygnet runt, kändes det som.
Mm. Nej, men det är en tuff period för många. Mm. Så, alltså på sommaren då är det liksom ljuset, men det har man ju lättare att ta. Där kan du bara sätta för en liksom gardin. Så blir det mörkt, men när du ska sova. Men just vintern, alltså, det är inte mycket ljus.
Nej, det var ingen lek, verkligen inte. Ja. Tycker jag ändå är vant med att bo här uppe. Och så, men det är fortfarande oktober, november, december. Men december då när det kommer snö och det liksom börjar vara vitt sådär, men då går det att leva.
Och folk har börjat tända upp husen. Ja, men precis. Julljus.
Det tar tid. Mm. Däremot sommaren kompenserar ju för det istället.
Ja, men så är det. Då får man ju ljus jämnt. Det är så häftigt liksom. Du tog ju ditt pick och pack och flyttade upp. Kommer du ihåg? När vi åkte ner, vi skulle åka ner till Karlstad från Jokkmokk. Och du hade jobbat. Du jobbade på hotell Jokkmokk, tror jag. Mm. Och jag hade jobbat, eller något sånt. Och vi skulle åka ner. Vi hade lånat en jättebauta stor släpvagn och skulle hämta ditt bohag. När du skulle flytta upp. Och så sitter du och kör, och du kör en stund och känner vi klockan 9 på kvällen att nej, jag orkar inte mer, så du får ta över, säger du. Och jag tar över och sitter och kör. Lyssna, du somnar ganska snabbt där bredvid mig. Tills där runt 3-4 snåret på morgonen. Och det här är ju, det är ganska viktigt det här med böner, brukar jag säga. Att jag bad en bön, snälla Gud, väck mig. Och ibland måste man kanske vara lite mer specifik. Jag kanske skulle, snälla Gud, håll mig vaken istället. För det som händer är ju att jag liksom somnar där bak i ratten. För det fanns inte en p-ficka just där jag körde. Jag tänkte, jag måste stanna. Men det fanns inte en parkeringsplats. Så jag kör, och helt plötsligt så är jag nere i diket. Och det bara liksom så här spruta grönt. Och du bara skriker, liksom, vad gör du? Och jag tänker inte tippa släpet. För jag kanske ligger i 90, något sånt där. Och liksom lyckas få upp den på vägen igen. Med en ganska rejäl puls, kan jag väl säga. Och när man tittade, när vi stannade till då och tittade, så var det liksom, det var ju stenar framför och det var stenar bakom. Precis där jag hade kört av, så var det ganska slätt. Mm. Så det kändes som att Gud vill skaka om mig lite grann där. Och tänka, vad håller du på med?
Vad han hade för tanke med det där, det vet jag inte. Nej, inte jag heller. Men jag tänker att han kanske skickade en signal till dig att du skulle stanna tidigare. Kanske.
Ja, det kan ju vara så. Ibland är man dålig på att lyssna, helt enkelt. Men det var ju så. Nej, men sen blev det ju som fast här uppe i norr.
Mm.
Och jag vet, du har nämnt någon gång att på bibelskolan när du gick där i Uppsala, så hade de ju sagt att vet ni inte vad ni ska göra efter bibelskolan, så flytta norrut. Och så blev det. Du tänkte väl lite annorlunda då i alla fall?
Jag kommer ihåg, det var i slutet av första året. Ganska säkert att det var i slutet av första året. Så jag gick ju 2 år. Så sa vår studierektor så där att liksom, om du inte vet vad du ska göra efter bibelskolan, se till att inte bli kvar här. Och det var liksom, för det var en härlig församling, mycket liv, mycket grejer man kan göra och så där. Det kan vara ganska lockande att stanna kvar på en sån plats om man trivs så. Uppsala är en fantastiskt rolig stad. Så där. Men så sa han liksom så här att ja, om ni inte vet vad ni ska göra, så åk till en liten församling uppe i norr och var bara och betjäna människor där. Liksom så här. Det behövs många människor. Det behövs många människor som kan liksom vara injektioner liksom av liv och så till. Liksom så. Och jag tänkte så här, jag kommer ihåg hur jag skrattade. Mm. Och det finns en berättelse i Gamla Testamentet som handlar om när Sara, Abrahams fru, hörde att hon skulle bli gravid, så skrattade hon lite grann åt det där. Och jag vill inte göra allt för stora jämförelser med det, men det var verkligen så att jag kommer ihåg så tydligt att jag skrattade inombords och tänkte så här, ja, inte jag i alla fall. Men så blev det inte.
Nej. Gud hade tänkt något annat.
Säkert så.
Ja, för några år är uppe, nästan 20 år. Ja. Med en liten tripp ner till Uppsala när jag skulle gå bibelskola ett år. Så att det är ju, ja. Nej, men det är häftigt hur, när man ser, när man kan titta tillbaka i livet och se liksom vad Gud har gjort i ens liv. Och hur han har lett en in på olika vägar och möten man har haft med olika människor och liksom så. Och jag är ju enormt tacksam att Gud ledde mig till dig. För jag kan ju känna så här också att, ja, men vem orkar bo med mig? Liksom? Alltså vem orkar leva tillsammans med mig? Du vet ju, jag med mina spontana infall och såna här grejer. Det är inte alltid så lätt, eller?
Men du behöver en moderator i livet kanske.
Ja, men det är ju så. Och jag brukar säga att du är inte min broms. Jag kanske är mycket gas. Men du är lite mer en koppling som liksom, jämnar ut farten lite grann.
Ja, jo, precis. Det kan bli lite ryckigt annars.
Ja, det blir väldigt ryckigt annars. Så kan det vara om man bara trycker på gas och broms. Om man nu inte har automat, vill jag säga. Så är det.
Nej, precis. Precis. Ja. Mm. Nej, men som sagt, det är... nu ska vi inte sitta här och dela våra äktenskapliga, vad vi tycker om varandra, men det är ganska otroligt egentligen att få se hur jag upplever att det faktiskt är Gud som har lett oss många, genom många otroliga saker egentligen. Bara den här grejen med att få barn, liksom, det har ju också varit en resa i sig. Liksom.
Om man ger lite bakgrund så sa jag ganska tidigt det att jag vill inte ha barn.
Nej, precis. Du sa att du vill inte ha barn för att du vill inte föda barn egentligen. Mm. Och jag var väl lite sådär när vi var nygifta. Jag bara, ja, jag vet inte. Kanske jag vill ha barn. Jag vet inte någon gång i framtiden. Så, men det som är konstigt, och det här är ingen efterkonstruktion, men för att man kan ju tro det, men jag drömde, när jag tänkte på barn, jag visste att jag ville ha barn i framtiden, för jag har alltid drömt om en familj. Kanske lite extra mycket eftersom jag inte själv har haft den där trygga familjen. Alltså, min mamma gjorde det hon kunde utifrån sina förutsättningar. Men hon, jag kan liksom, jag kommer ihåg när jag var liten hur jag drömde om att jag skulle bo i ett hus. Jag skulle ha en fru, jag skulle ha barn och det skulle vara liksom en trygg plats på något sätt. Och det betyder inte att det var jätteotryggt hemma hos min mamma eller hemma i vår familj. Men det var någonting som saknades ändå. Så jag visste att jag ville ha barn, men kanske inte just precis just nu då. Och när jag tänkte på framtida barn så såg de aldrig ut som mig själv. Jag kunde liksom inte tyda exakt hur det var, men de såg inte ut som mig själv i alla fall. Ja, och så blev det ju.
Så blev det, för att de ser ju inte ut som oss, och även om de beter sig som
definitivt. De har fått samma skador som oss.
Ja, eller hur? Där kan man ju säga att miljön gör någonting. Vi har alltså adopterat 3 fantastiska syskon från Taiwan. Ja. Så de rent utseendemässigt, så, alltså, och det här är så häftigt, för att vi tänker, nu har vi varit familj i 7 år, så med, vi var till Taiwan 2015 på hösten där. Mm. Och att man då liksom, nu, alltså de är ju mina barn liksom. Ja. Men de gånger jag märker att de inte ser ut som jag, det är ju när man är kanske på stan och någon blänger lite extra eller någon tittar lite konstigt för fundersam på en liksom sådär.
Helt,
man
bara, helt ärligt så tänker inte jag på det längre.
Ja, det gör jag ibland.
Jag registrerar inte det längre.
Ja, det är inget jag tänker så, men ibland tänker jag. Alltså, det kommer så till mig. Men just det, vi ser inte likadana ut. Men sen så kommer man då liksom på Coop här i byn och så skrattar en av de som jobbar där och så, ja men ni går ju likadant. Ja. Så det är ganska häftigt hur man liksom tar efter varann och lite så. Ja, så du fick ju det egentligen, den drömmen du då hade, liksom det här med att ha en familj, en fru och 3 barn, även om din fru kanske är lite halvtokig.
Jag hade väl inte ett visst antal, jag kanske inte föreställde mig 3 barn. Jag visste bara att jag ville ha en familj, liksom. Det var viktigt för mig. Mm. Och det var långt innan jag ens var kristen på något sätt, att det var liksom, det är inte kopplat till min kristna tro på det sättet, men jag kommer ihåg, jag kan ha varit kanske 8, 9, 10 år, någonting sånt där, liksom det hade så tydligt i mitt huvud, hur så här vill jag ha det liksom så. Jag ska ha en familj när jag blir stor.
Vad tycker du då, alltså det här, har du saknat, eller jo det är klart du har saknat, men jag tänkte det här med att vara nästan, om man ska säga, faderlös, men alltså att du inte hade en pappa i ditt liv. Vad är det som kanske har saknats mest i det?
Ja, men alltså när jag växte upp så var det faktiskt, det var det ganska många som frågade. För på den tiden var det ändå mer ovanligt att man inte hade föräldrar som bodde ihop. Och då var det människor, jag kommer ihåg att människor frågade så här, men hur är det att inte ha någon pappa då? Liksom så där. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle svara på den frågan. För jag visste inte exakt vad jag saknade, kan man väl säga. Men i vuxen ålder så kan jag väl reflektera och säga att jag hade ingen förebild egentligen. Jag hade ingen som talade om för mig, visade mig hur det skulle vara, hur man ska göra saker. Eller inte bara det här, liksom att, både det här att kanske lära sig hur man gör praktiska saker. Liksom. Det var ingen som visade mig. Men även, ja, min mamma självklart. Alltså, ja, ja. Så, men alltså hon, kanske inte de här pappasakerna, om man nu får uttrycka sig så. Men jag hade inte heller någon som visade vägen hur man gör med saker, hur man beter sig på ett sätt. Jag menar, självklart, jag vill inte göra min mammas insats mindre än så, absolut inte på något sätt, men det saknades verkligen. I efterhand så kan jag se det är mycket saker jag fått lära mig i vuxen ålder som jag saknade, som jag inte förstod att jag saknade, kan man säga.
Men lite grann en manlig förebild, en fadersgestalt som liksom älskar. Och jag tycker det är så härligt när jag ser dig tillsammans med barnen. Jag blir ju kär bara att se att du är den här pappan som du kanske saknade. Alltså du vill vara den pappan och liksom finnas där för dem, lära dem saker, ja, men diskutera med dem och ja, men lite sådär som kanske pappor gör, lite så.
Ja, det är ju också så där att även om oavsett vad man har för bakgrund att bli förälder, det är ju någonting man får lära sig, så är det ju också givetvis. men jag kan nog ändå säga liksom att den här förebilden som jag saknade tycker jag ändå har kompenserats genom hur jag har fått lära känna min far i himlen faktiskt. Alltså att jag, det är inte liksom bara något litet fint ord, utan det är verkligen liksom att jag upplever att jag har en pappa i himlen som vet precis hur man ska vara. Och han vet hur man ska göra och hantera de här sakerna. Liksom så. Men det är ändå en lärprocess i alla fall, så att säga. Men han får ju vara min förebild. Mm. Så som Bibeln beskriver hur en pappa är. Det är ju det som är min förebild. Och då ser jag att det finns, det är liksom en pappa är någon som gör allt för sina barn egentligen. Mm. Så, och jag har en del att leva upp till där, kan man säga. Men jag försöker ändå ha samma mindset och samma inställning och samma hjärta i det.
Och sen fick du en svärfar i alla fall som du har.
Ja, men precis. Min svärfar har faktiskt varit en väldigt fantastisk förebild på många olika sätt. Och verkligen varit en sån här som jag känner att jag kan anförtro mig och komma till när jag har de här pappafrågorna på något sätt. Mm. Inte kanske lika mycket som vad det gäller att uppfostra barn eller sådär, men liksom de här pappafrågorna.
Mm. Och det är lite, jag tycker det är lite intressant när man ser på mig och min syster att vi två har ju gift oss med män som inte har haft pappor närvarande, även om ni har pappor, men de har inte varit närvarande i era liv, och att just våra pappa har fått bli lite mer av en vad ska man säga, extra pappa, lite så.
Ja, verkligen.
Mm. Och det är fint i sig.
Absolut, jo. Det har underlättat, kan jag säga, verkligen.
En fråga som jag brukar ställa till mina gäster, vi ska alldeles strax avrunda här, men det är den här värsta dagen i ditt liv.
Oj, och jag har ju lyssnat på ditt program i 2 års tid snart, eller vad det kan vara, i alla fall lång tid. Och du ställer alltid den där frågan, och ändå så känner jag mig så sjukt oförberedd just nu. Värsta dagen i mitt liv. Ja, men det borde nog vara den dagen min bästa kompis ringde och berättade att hans son hade dött, skulle jag säga.
Ja, den dagen var fruktansvärd.
Ja, den är tuff att tänka tillbaka på. Verkligen.
Det är många tårar, och ibland, jag känner själv att ibland då kommer det tillbaka.
Ja, det är... Ja, det är inte min son, men det är hans son. Men det var ändå en stor... Alltså,
men han är ju som en bror för dig, Fredrik. Och liksom där någonstans så var det liksom... Det jag är tacksam för dock, det är att vi hann träffa lilla Oscar 3 gånger det året han fick vara här, som han var till lån, som man säger så. Ja. Och jag tyckte det var så häftigt. Jag kommer, så ett starkt minne jag har av honom är ju när han ska nattas.
Ja.
Och är det då mamman i familjen ska natta, då var det lugn musik. Och var det pappan som ska natta, då var det lite hårdrock. Och han låg liksom och så här diggade till den här musiken. Och det spelar ingen roll om det var så. Men försökte de liksom byta typ av musik, så gick det inte att somna.
Nej, det var verkligen så.
Alltså, han hade kopplat det liksom
hade, till föräldrar. Jag minns honom, han hade en så otrolig livsglädje verkligen. Ja, så, ja, fantastiskt verkligen.
Mm.
Mm. Men det skulle nog kunna klassas som den värsta dagen i mitt liv.
Mm.
Verkligen.
Jag håller nog med där, det var riktigt tung. Men lite avslutningsvis då. Finns det någonting som du skulle vilja skicka med till lyssnarna?
Alltså, jag vet ju inte, det beror på vem det är som lyssnar, höll jag på att säga. Men,
till den som inte känner Jesus, vad skulle du säga till den?
Ja, då skulle jag säga så här att om du sitter och lyssnar på det här just nu, så kanske du ändå har någon form av intresse för kristen tro, eller i alla fall hamnat in på det här programmet på något sätt. Och då skulle jag säga att det finns mer. Det finns mer att upptäcka. Och titta inte bara på ytan, på hur du ser på hur kristna är eller hur de borde vara. Eller titta inte bara på ytan vad du har hört vad kristen tro är, utan att liksom upptäck och undersök verkligen. Låt det få... Jag gillar ju Bibeln, för jag ser att det finns så mycket som stämmer överens med saker som jag liksom, som jag inte kan förklara, att hur kan Bibeln veta alla de här sakerna så. Men det finns ett sammanhang i Bibeln som står och säger att jag har noga undersökt och liksom forskat i det här, och jag har kommit fram till att det är sant vem Jesus är. Jag tror det är Lukas som skriver någonting sånt i början av sina brev. Men det är egentligen det jag skulle skicka med. Att liksom ta inte bara din ytliga uppfattning om vad kristen tror, eller hur du tror kristna bör vara. Om du har blivit besviken av någon kristen, så liksom försök att se förbi det. Därför att kristna är ju lika bristfälliga som alla andra människor är. Och det är mycket möjligt att du kan ha blivit sviken av en kristen vid något tillfälle. Men låt inte det bestämma din uppfattning om vem Gud är. För Gud, det finns mer helt enkelt.
Mm. Mm. Det var bra sammanfattning tycker jag av den här samtalet. Det var jättekul att ha med dig för en gångs skull. Efter yes. Så här, ja, ni ska veta, jag har faktiskt legat på honom och sagt till att, men snälla, kan du inte gästa mig? Nej, 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 säger han. Men nu äntligen så fick jag med det så här, sista programmet här det här året. Så det är jättekul. Ja, så det vi hälsar då till alla, det, eller avslutningsvis, att se till att lägga bort fördomar och kanske besvikelser och sånt, och verkligen ta reda på vem är Gud.
Mm.
Mm. Tack för att du kom hit.
Tack för att du fick komma hit.
Ja, kära make, ska jag säga. Mm. Och tack till dig som har lyssnat den här dagen. Ha det så gott, och kom ihåg, solen lyser alltid bakom molnen. Gud välsigne dig. Mm.